Sara, kom du ihåg träningskläderna som jag påminner om?
Jag har laddat upp med i alla fall bekväma kläder och bekväma skor. Och sen har jag sprungit lite grann här i trapporna i radiohuset faktiskt.
Ja, men alldeles underbart. Ja. Då har du flåset uppe liksom.
Jajamensan.
Ja, för det är snarare träningskläder man behöver än att vara uppklädd inför en kväll på operan just nu. För nu blir det nämligen åka av. Det gäller att ha gott flås som sagt för att hänga med i alla turer, i musiken, i persongalleriet och i alla vändningar i den operan vi har framför oss. Hur känns det för dig när jag beskriver det så?
Det känns jättebra. Det här är ju en opera som jag tycker bara skapar endorfiner och jag föredrar en Rossini-sprint framför ett Wagner-maraton, det måste jag faktiskt säga.
Ah, snyggt. Ja, och Rossini är det ju som har skrivit operan Barberaren i Sevilla som vi ska lyssna på och gå igenom idag. Och han skrev den här operan på bara några veckor. Det är högt tempo rakt igenom alltså. Man kan ju fundera på om det höga tempot beror på att han var lite stressad när han skrev operan.
Möjligt. Det finns ju olika uppgifter. Antingen tog det 13 dagar, jag sett 15 dagar, 19 dagar. I vilket fall som helst gick det ju väldigt snabbt.
Mm, det gjorde det. Mm. Och det märks också i musiken. Lyssna här. Ja, själv bävar jag lite måste jag säga över vad vi ska ge oss in på nu, men det ska nog gå. Det handlar idag om det komiska mästerverket Barberaren i Sevilla. Varmt välkommen till Operaguiden, säger jag, Britta Svanholm Magnett, och till den här podden då om Gioachino Rossinis Barberare som hade urpremiär 1816 i Rom. Ett komiskt mästerverk, sa jag tidigare, och det är faktiskt så som den oftast beskrivs. Om man tar Franz Lehrs Glada änkan så omnämns den ofta som operetternas operett. Och motsvarigheten då för Barberaren är operakomediernas operakomedi. Man kan liksom inte tänka sig något roligare i operaväg. Och det här kommer vi förhoppningsvis att steppa på idag. Eller vad säger du, Sara Nording?
Det hoppas jag verkligen, för jag har alltid väldigt, väldigt roligt när jag lyssnar på den här operan. Det är från overtyrens första toner och till slutet, så inte, ja, kanske någon död sekund, men knappt en död sekund skulle jag vilja säga.
Nej, jag håller med om det. Ja. Sara Norling då, du är programledare på P2 Live här på Sveriges Radio P2 bland annat. Välkommen till Operaguiden.
Tack.
Hur kan man höra att komedin just genomsyrar hela Barberaren, tycker du?
Ja, det är inte helt lätt att svara på, för man känner sig, men det här är komedi. Man känner det från, som sagt, takt ett. Men det har någonting med kombinationen av hur Rossini använder språket som en slags språngbräda för musiken och låter liksom musiken födas där ur. Och sen det här otroligt goda humöret som han har när han tar sig an diverse klischéer som finns i liksom komedin. Den här bygger ju delvis på commedia dell'arte, figurer som han liksom breddar och fördjupar eller gör mycket roligare med sin musik. Och ibland så förhåller han sig lite ironiskt till de egna klischéerna till exempel. Det kan vi kanske återkomma till. Men ja, det är roligt.
Man kan nästan se honom framför sig att han sitter och skrockar liksom när han skriver.
Vi kan ju låtsas det i alla fall. Ja. En ganska ung skrockande Rossini sitter där inlåst på sitt rum i typ 14 dagar, 3 veckor och skriver under hård press från operan i Rom där han ska då göra klart det här till karnevalsäsongen.
Just det. Mm. Vi ska, som du sa, komma in mer på musiken och på rollerna om en liten stund. Men först så ska vi precis som vanligt få en rejäl genomgång av handlingen. För det behöver man faktiskt ha med sig i den här operan. Den är i all sin genialitet lite snårig. Men absolut inte omöjlig att förstå sig på. Per Feltzin, take it away.
Hemligheter, dolda lappar och brev, sidorepliker så att bara någon hör, förklädnader och vita lögner. Plus gubbkärlek utan gensvar, men också äkta kärlek. Allt det här i en snabb burlesk komedi i en mycket italiensk tradition, fast librettots ursprung är franskt. Den unga greven Alma Viva är förälskad i Rosina och försöker att få träffa henne. Men det är svårt eftersom hon bor hos sin förmyndare, doktor Bartolo. Han, doktorn alltså, planerar att gifta sig med henne, men det vill inte hon. Rosina är nämligen intresserad av den där unge mannen som uppvaktar henne. Fast hon vet inte att han är greve, utan tror att han heter Lindoro. Dr. Bartolo har med hjälp av sin lierade, musikläraren Basilio, i det närmaste stängt in Rosina. Men den som då kliver in i handlingen är den alltid så påhittige barberaren Figaro. Han har så många olika idéer om hur Almaviva skulle kunna lirka sig in i Rosinas hus. Först så får Figaro pengar för att se till att Rosina i alla fall visar sig på balkongen. Men det blir bara ett kort möte på avstånd. Men det har utbytts brev och Rosina och Almaviva, under sin täckmantel Lindoro, ska träffas på nytt på något vis. Tyvärr får doktor Bartolo reda på det via musikläraren Basilio. Hänger ni med? Det här låter rörigt, men det är roligt, rörigt och kristallklart på scenen. Nå, Figaro har därefter givit greve Almaviva rådet att förklä sig som en bråkig, berusad soldat. Det leder till kaos och allmän kalabalik. Nästa förklädnad är musiklärarvikarie istället för Basilio. Men doktor Bartolo är misstänksam och lämnar inte rummet utan låter Figaro raka honom för att samtidigt försöka hålla koll. Naturligtvis dyker den riktiga musikläraren Basilio upp, så Figaro tvingas muta honom så att han sticker iväg. Nu blir det en hetsjakt om vem som ska hinna först till notarien och få till äktenskapet eller stoppa det. Oväder bryter ut och mitt i det förstår Rosina plötsligt att Lindoro och greve Almaviva är en och samma person. Hon förstår också att han är den rätta för henne och de hinner precis skriva under äktenskapskontraktet innan doktor Bartolo kommer för att slänga ut greven. Så, den unga kärleken vinner.
Tack för det, Per Feldzin, som alltid beskriver handlingarna här i Operaguiden. Och ja, jag hoppas verkligen att du hängde med där bland alla de dolda budskapen och förklädnaderna. Sara, ska vi börja med kopplingen till Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart? För det är ju så att förutom att Rossini var ett jättestort Mozart-fan, så är han ju för alltid ihopkopplad med Mozart just genom barberaren i Sevilla. Hur hänger det ihop egentligen?
Ja, den här kopplingen den finns ju genom då den franske författaren, dramatikern Beaumarchais, som gjorde massa annat också, men han är kanske idag mest känd för sina pjäser. Och den mest kända pjäsen han skrev, det var ju Figaros bröllop 1778. Men den ingår i en trilogi där Barberaren i Sevilla är den första. Och sen kommer då den minst kända pjäsen, tror jag, sist, Den brottsliga modern. Så att, ja, liksom i operahistorien så kommer de här operorna egentligen i fel ordning.
Ja, men eller hur?
Ja.
För så egentligen så skrev alltså Mozart del 2 i historien och så kom Rossini med en prequel,
precis.
En föregångare.
30 år senare.
Ja, just det. Precis. Så att man får liksom vända lite på perspektiven. Det gör ju ingenting för oss idag som ju lever nu. Vi kan ju lyssna på Rosini först och sen Mozart.
Ja, vi kan välja vilken ordning vi vill. Samtidigt är det ju intressant att se att Mozart och hans librettist Lorenzo da Ponte valde då mellanpjäsen. Franska revolutionen ligger inte allt för långt bort när den skrevs, så den var ju mycket mer kontroversiell, för då kommer de här klassfrågorna mera fram och
ännu tydligare.
Ja, precis, privilegier som aristokratin hade och sådär. Så att ja, det är intressant. Det är lite mera mindre farligt sen när Rossini skriver sin barberare, även om det finns där också.
Mm. Och Rossini var ju väldigt influerad av Mozart då. Kanske musikaliskt, men ännu mer i hur han såg på Mozart som någon form av gud. Musikens ängel är Rossini har kallat Mozart. Och han lyssnade på Mozart varje dag, finns det något sånt citat som säger. Vi kanske ska låta det vara osagt i och för sig. Men jag tycker ändå att Rossini stundtals är rätt influerad då, Mozart, i sin musik. Den är lika sprudlande som Mozarts, fast på ett annat sätt förstås. Det hade ju gått 30 år, som du sa, mellan operorna. Ser du fler likheter?
En likhet som finns, det är ju att både Mozart och Rossini, de är ju ensemblernas mästare. Vi hörde ju det här lilla klippet i början från finalen i första akten. Och de är verkligen fenor båda två på att karaktärisera de olika karaktärerna väldigt kort, trots att väldigt många sjunger samtidigt. Så hör man liksom vem som sjunger vad, och det är ju otroligt roligt och intressant och spännande att lyssna på många sätt. Så där kanske det finns en likhet, även om musiken i sig kanske skiljer sig åt.
Vi kan ta och lyssna på de två ouvertyrerna.
Det tycker jag också.
Vi börjar med Mozarts till Figaros bröllop och sen kommer Rossinis då till Barberaren i Sevilla.
Båda är ju jättebra på att skriva melodier. Det måste man ju också ge dem, dessa herrar.
Och det hörde vi ju här.
Absolut, det sprudlar smart orkestrerat och man dras verkligen in i musiken direkt. Det är liksom ingen tvekan, utan nu ska vi med på tåget allihopa.
Ja. Rollkaraktärerna i Barberaren i Sevilla, de baseras en hel del på commedia dell'arte-figurerna, alltså den italienska teatertraditionen, där det finns ett helt bibliotek av fasta karaktärer, kan man säga, att plocka in i den historien man håller på och gör. Och lite förenklat så handlar ju faktiskt Barberaren om en äldre skrattretande man som gifta sig med sin unga vackra protagé. Men hon är då förstås förälskad i historiens unga hjälte och han i sin tur får hjälp av den komiske vännen. Det är ett ganska enkelt upplägg som Rossini här har förfinat. Och som så ofta i operans värld så är det en kraftig obalans i rollfördelningen. Vi har 4 män och en kvinna som slåss om utrymmet här i Barberaren. Men Rosina då, hon gör ju allt för att få ta plats, eller hur?
Det får man väl säga. Redan i hennes första stora aria så förstår man ju att det här är, trots att hon då är instängd hos sin förmyndare och knappt får komma ut, att hon har minst en egen vilja och tänker under omständigheterna få det här att fungera så bra som möjligt för henne. En sak också, det är att hon ofta ligger, när man kommer in i operan och intrigen börjar rulla på, så ligger hon ju faktiskt ofta steget före herrarna.
Ja.
När Lindoro, som då greven har som tecknan, ber att få ett brev från henne, så har hon ju redan skrivit det och kan lämna över det direkt. Så att hon har kanske tänkt lite längre än de andra.
Hon är ruskigt smart. Hon är med på att följa Bartolos minsta vink, men i själva verket så har hon en helt egen agenda. Hon sjunger här i den här sin öppningsaria då om hur hon ska slå till som en huggorm om någon försöker göra något som inte hon vill. Och det låter så här. Il mio cor ferito è già Den kända Rosinas cavatina, Una voce poco fa. Och här hör man ju hur musiken är ljuv, men texten säger någonting annat. Vad vill hon då? Vill hon bara få komma ut ur huset, eller vad tror du? Alla vill ju gifta bort henne.
Ja, jag tror att hon... Man kan ju tolka det lite på olika sätt naturligtvis. Om vi ser det från vårt moderna perspektiv så kan man ju tycka att hon bara är någon slags handelsvara som de här männen runt omkring då köpslår om eller förhandlar om. Men hon har ju som sagt, om man gör det på rätt sätt, en stor egen vilja också. Det är kanske så att hon kanske låter sig anlevera så småningom av greven. Jag vet inte, man kan göra det här lite grann på olika sätt. Mm. Men visst finns det en längtan ut ur huset, ut ur de här restriktionerna som hon lever under, absolut.
Hennes stora kärleksintresse då, Alma Viva, hur ska vi se på honom? Huvudlöst förälskad är han ju i alla fall.
Han är väldigt, väldigt kär. Han har ju åkt till Sevilla just för att försöka uppvakta Rosina, som han bara har sett i några minuter, så han liksom tänkt att det är kvinnan för mig. Och han har ju då, som greve har han ju alla medel han till sitt förfogande. Han hyr till exempel i den allra första scenen så hör vi honom sjunga en serenad nedanför hennes fönster, och då har han ju hyrt en stort gäng med musiker som ska hjälpa honom med det. Så att han är ju verkligen i alla fall enträgen och går på målet, får man väl säga. Och det kan man ju tycka kanske lite cyniskt, men i den första, den här serenaden han sjunger, det är ju så vackert, och man hör att musiken faktiskt talar om att han är förälskad.
Man får köpa att han betalar för att få kärlek då, om man ska hårdra det lite grann.
Lite grann kan man göra så, men det är också ett cyniskt och kanske modernt sätt att se på det. Men det här som sagt bygger ju på fasta karaktärer från början i Commedia dell'arte, och då folk känner till det här och man förväntar sig liksom det här från karaktärerna. Det ska finnas den här unga, flashiga mannen som är ute efter den unga, vackra kvinnan, och så några löjliga figurer runt omkring.
Okej, vi får njuta av musiken istället. Greve Almavivas första serenad i första akten av Barberen i Sevilla. Figaro måste vi ju också ge lite plats, för han är ju någon form av motor i den här operan. Han är äktenskapsmäklaren, skulle jag snarare säga, än kanske barberare. Han är förklädd till barberare, men om man ska hårdra det så är det inte så där jättemånga skägg och hår han tar hand om i den här operan, eller?
Ja, det finns ju den här rakscenen då när han ska raka Bartolo som en slags, inte för att han behöver rakas, utan som en slags, vad ska man säga, täckmantel. Distrahera honom helt enkelt. Nej, han gör ju allt som han får betalt för. Just han är ju liksom en mädchen för alla, en fixare helt enkelt.
En allt i allo.
Ja.
Och det hör vi ju här i hans allra första öppningsaria, Factotum arian. Largo factotum della città, largo. La 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 la. Presto bottega che la veggia, presto. La 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 la. Factotum arian, allt i allo arian skulle man ju också kunna kalla den. Ett riktigt bravurnummer som nästan saknar motstycke i operalitteraturen. En riktig presentation och dessutom mycket underhållande när man ser den på scen. Vad är det han sjunger där?
Oj, han sjunger just om allt han kan göra för alla människor i hela stan om de kommer till honom. Han tycker också att det är lite jobbigt att alla bara ropar på honom och vill ha hans tjänster. Inte jättejobbigt kanske, för han är ju faktiskt väldigt också förtjust i pengar. Det förstår man i en duett han har med greven. Så att han får ta det onda med det goda.
Men han är ju ändå Figaro full av liv. Han är påhittig, han bemästrar alla situationer. Han hjälper sin herre Almaviva. Något som är ganska oerhört på den här tiden då, att Almaviva inte klarar sig själv. Och så får han ju det hela och går runt i slutet också då. Att de får varandra.
Han är ju street smart verkligen, Figaro, det måste man ju säga.
Ja, absolut. Jag kan inte låta bli, vi måste lyssna på slutet på Factotum arian också, där han liksom får kasta sig mellan alla som vill honom något. Bravo Figaro, bravo bravissimo, bravo Figaro, bravo bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo per verità. Tra la 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 la. A te fortuna, a te fortuna, a te fortuna non terrà. Det är en riktigt tungvrickarmelodi det här.
Ja, men det är ju det här som jag sa lite tidigare, att Rossini tar avstamp i språket, och det hör man ju verkligen här. Man måste uttala varenda stavelse, och det ska gå jättefort, och då blir det ju ofta väldigt roligt och underhållande.
Mm. Vi är ju inne på musiken nu, och låt oss fördjupa oss lite mer i den då. Rossini, han har ju verkligen lyckats. Operan sprudlar av melodiska infall och vitalitet, och den behöver liksom inte gå så djupt, för den är genialisk i sin enkelhet. Elegant är ett ord som kommer till mig också.
Ja, den är elegant. Det är de här melodierna som bara flödar fram hela tiden utan avbrott. Det verkar finnas en oändlig källa att ösa ur för Rossini. Men är också lite mustig på där det behövs. Liksom. När han behöver det här lite mer grundade i fars, så är han absolut inte främmande för att dra fram det för att få de här kontrasterna. Så att den skalan finns där också.
Rossini skrev ju den här operan väldigt snabbt, som sagt. 2-3 veckor då, ungefär, det tidsspannet. Men det gjorde ju att han behövde låna rätt friskt från sig själv för att få ihop det. För den skulle då bli klar till karnevalen i Rom i början av februari, och han fick beställningen efter jul, så det var bråttom, bråttom. Så att man kan hitta melodier även från hans tidigare operor. Det finns många musikaliska finesser också i operan. Sånt som är signifikant för Rossini, kan man säga. Och då tänker jag speciellt på hans crescendo, alltså stegringen i volymen i musiken.
Ja, det är ett knep som han utnyttjar ofta. Det är ju en sån där, vad ska man säga, det är en byggsten som man tog till. Så här, det här funkar, det visste ju han också. Men han bygger ju väldigt snyggt. Det börjar lite svagt, lite lågt i instrumentregistern, och sen bygger han på det här mer och mer intensivt. Och det finns ju ett väldigt tydligt exempel på det i Barberaren just.
I förtalsarien.
Ja. Prende forza poco a poco, volo già di cappello, sempre il volo, la tempesta, che descende la foresta, assistendo, brontolando, e di fanno l'orgenare.
Här bygger alltså Rossini upp volymen i musiken mer och mer ju längre han kommer att ta tillbaka, och så börjar han bygga igen. Och samma sak kan man hitta i ovädersmusiken, som också finns med i akt 2. Jag har varit och letat lite i Sveriges Radios fantastiska arkiv, och framkom den historia som kanske ofta lyfts fram när man pratar om Barberaren. I programmet Vardags så lät det så här 1979.
Vi ska ägna oss åt opera några minuter, som ett apropå till kvällens Stockholmspremiär på Barberaren i Sevilla. Nils-Olof Franzén berättar.
Av alla fiaskon i scenens värld är premiären på Barberaren i Sevilla ett av de mest undrande. Det utspelades i Rom år 1816. Rossini var ung, han var knappt fyllda 24 år, när han komponerade sitt största mästerverk. Premiären blev alltså ett dundrande fiasko. Det berodde på två saker. Först och främst att Rossini hade fiender som demonstrerade och försökte sabotera föreställningen. De var anhängare till en äldre kompositör som hade skrivit en Barberare en mansålder tidigare. För det andra hade man otur på premiären. Rossini dirigerade själv. Hans bruna och alltför trånga frack väckte löje och hån, och så hade han oförsyntheten att applådera sina sångare när publiken satt tyst, och det väckte anstöt, för man trodde att han applåderade sitt eget verk. Första aktens final dränktes i visslingar, skrän och skrattsalvor. En av huvudpersonerna snavade när han gjorde sin entré, han fick näsblod, och han måste med jämna mellanrum hålla näsduken för ansiktet och böja sig bakåt medan han sjöng sin stora aria. Kanske är det också sant att en katt kom in på scenen mitt under föreställningen, varpå stora delar av publiken började jama.
Ja, stackars, stackars Rossini. Det kan ju inte ha varit roligt. Men redan kvällen därpå så blev Barberaren en formidabel succé. Trots detta så lever historien om fiaskot kvar, som Nils-Olof Franzén berättade här i Vardags från 79. Egentligen bara en radanmärkning, kan man väl säga, Sara.
Absolut, men erkänn, Britt, att det här är ju en premiär man skulle ha velat vara på.
Ja.
För att se det här näsblodet och eventuellt katten och hans illasittande frack. Och,
ja. Speciellt fracken är jag väldigt nyfiken på, måste jag säga.
Ja, det här med djur på scenen också, det kan ju alltid, eller i teatern, det är publik som jamar. Men visst är det en radanmärkning egentligen, för att tidigt, redan efter premiär första kvällen här, så skrev Rossini ett brev hem till mamma där han berättade ungefär att det är inte så farligt, för att det var sånt buande och så ingen hörde musiken. Men ikväll, den här andra kvällen, då kommer folk att höra för musiken, och då kommer allt att gå mycket, mycket bättre. Och det har det ju gjort faktiskt. Ungefär så i alla fall skrev han hem till mamma.
Mm. Okej, nu har vi hittat många ingångar på Barberaren. Men jag måste ändå avsluta med att fråga dig, vilket är ditt favoritställe i operan, Sara?
Oj, det här är ju en sån här samvetsfråga, Britta, när det är en opera som man gillar så jättemycket. Jag har en sån där liten favoritscen som en liten tersett som tar 1:30 i andra akten, när allt har löst sig Rosina har insett att den här Lindor och den fattiga studenten är samma person som Alma Viva, och de ska då rymma tillsammans. Och där står stegen beredd, och de sjunger hur lyckliga de ska vara medan figgar och försöker hela tiden sådär, men gåda, gåda, stick, stick, stick. Och till slut kommer de på att de ska sticka. Och då måste de ju sjunga en liten bit också om hur de ska sticka. Om att de ska vara så tysta och att de ska klättra ner för stegen. Och man tänker bara, men klättra ner, sjung inte, var tysta. Och det här är ju en liten ironi naturligtvis som Rosin utnyttjar. Man måste sjunga om allt i opera. Och det är bara i opera som det funkar att frysa ögonblicket på det här sättet. Och så är det fantastisk melodi igen.
Där klingade tonen till slut ut, och kom de iväg eller?
Ja, det är ju det att medan de har hållit på med det här och sjungit om hur lyckliga du är och sen att de ska då klättra ner för stegen, så har ju någon tagit stegen.
Nej, men hallå. Ja, som sagt, det finns många ställen att älska i den här operan. Komediernas komedi. Rosin själv lär ha tyckt mycket om den här operan. Han framträdde gärna med Factotum Arian, Figaros bravurnummer, på privata tillställningar. Han var ju en riktig livsnjutare, måste man ändå säga. I alla fall i början av sitt liv. Sen blev han lite deppig på slutet. Men i början så älskade han i alla fall mat. Det gjorde han nog sen också. Han älskade att leva gott. Och det syntes tydligen på honom också. Han lär ha sagt, vad mig beträffar så känner jag inte till någon smakligare sysselsättning än att äta. Underförstått, att äta vad man faktiskt kan kalla att äta. Vad kärleken är för hjärtat, det är aptiten för magen. Och så fortsätter han, att äta, älska, sjunga och smälta maten, det är verkligen de fyra akterna i den komiska opera som heter Livet och som förgår likt skummet i en flaska champagne. Den som låter dem rinna bort utan att ha njutit av dem är en fullkomlig narr. Ord från Gioachino Rossini. Och med det så tror jag att vi stänger dörren till Bartolos hus, där så mycket av operan utspelar sig för den här gången. Tack Sara Norling för dina tankar om Barberaren i Sevilla.
Tack Britta.
Och tack också till dig som har lyssnat. Det finns fler operaguider att förkovra sig i om du vill. I appen Sveriges Radio Play hittar du minst 16 till. Eller på sverigesradio.se/p2 för den delen. Eller den andra poddar finns också. Dessutom så kan du lyssna mer på musiken i Operaguidens Spotify-lista som hör till Barberaren. Länken ligger på hemsidan också. Sök på Operaguiden. Sveriges Radios eminenta bibliotekarier Eva-Britt Silén och Fredrik Råström har plockat fram en diger lista med olika inspelningar. Vi hörs igen, hoppas jag. Hej då!